torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Säg välkomna till Filip och Fredriks podcast. Ibland känner jag mig lite stolt när jag säger morden. Vi har gjort det så jävla länge nu. Det är 10 år och det är så jävla kul fortfarande. Nu kommer jag ha en timme framför den här mikrofonen.
Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Jag kommer att tänka på det när jag återigen liksom bröt, när min karaktär återigen kom i fatt mig. Och jag satt och tittade lite grann på det här Super Tuesday, som är det här demokrat-racet då. Vem ska bli den demokratiska kandidaten? Som är också fascinerande. Du och jag tittar på varenda frame, som man säger, om det där för 4 år sedan och ännu mer för 8 år sedan. Det är då demokraterna ska välja sin kandidat som sen ska då slåss mot Trump och förlora. Det är väl det som kommer ske. Och då verkar som den här gamla gubben, ändå en respektabel man på många sätt, Joe Biden, han dunkar, nu är väl han nästan klar.
Men det känns som att det lutar åt honom nu, och när han då vann i South Carolina tittade jag på, då höll han ett tal som var ganska emotionellt, och så kände jag så, okej, han har ändå liksom en plats, hans son gick bort, han hittade ett nytt purpose, han besökte någon kyrka där det varit någon skjutning, och nu känner han att jag behöver göra det här, jag har liksom, det är därför jag, that's why I'm running, jag känner ett purpose som känns stark, men problemet är ju att han är ju och förblir lite gaggig, och Trump kommer och mosar det, för första gången någonsin ska jag bara säga. Det skedde ett kort klipp. Ofta när man ser Trump vara lite underhållande så försöker man liksom värja sig. Man vill liksom inte gå med på att han har karisma och underhållningsvärde. För man säger, jag vill inte tycka det, för då blir jag som en dum amerikan. Så låter man i sitt eget huvud. Så var det något jävla klipp.
Nej, vet du vad? Jag tycker det är superskillnad. Jag tycker inte man låter som en dum amerikan om man tillstår att han har vissa kanske kvaliteter, över flera ord, men att han kan vara underhållande och så vidare.
Jag förstår vad du menar, men ibland vill man liksom inte tillstå det bara. Man vill inte falla för tricks, så att säga. För vad har det att göra med att man ska leda ett land, att man har lite karisma? Ja, det har kanske mycket, men han imiterar då Mike Bloomberg, den här miljardären som inte haft en chans i det här valet och förmodligen kommer dra.
Sådan stal igår, ändå positiv han var. Man vet, han står och ljuger efter. Ja. Vet att det han har gjort är otroligt. Alltså det måste jag säga, beundrar med politiker. Främst tror jag i USA. Det enda jag kan referera till är ju egentligen USA och Sverige. Resten av världen skiter man ju i, så att säga, vilket kan vara sorgligt på många sätt. Men man följer ju inga primärval, så att säga, i Tjeckien. Så är det.
Ja, men det tror väl ingen att man gör. Men jag kommer ihåg när jag började på journalistskolan, så erbjöds jag att prenumerera på Time Magazine, som det här prestigefyllda magasinet kommer ut en gång i veckan, har funnits i 100.
Köper den alltjämt en gång i veckan?
Ja, men jag fick att prenumerera på den. Då dök den upp då.
Läser den aldrig?
Nej, men den kom hem till mig då. Jag hade gått en vecka på journalistskolan. Alla andra människor på journalistskolan liksom dök upp med DN och Svenskan under armen. De hade arbetslivserfarenhet, och var så jävla påläst. Jag kunde liksom ingenting, jag tyckte det var kul att skriva. Och jag kände liksom gigantiskt komplex mot de här människorna. Jag tänkte, okej, börjar jag prenumerera på Time Magazine, då är jag med i matchen.
Kände du lite förakt, eller föraktet kickade in senare i ditt liv kanske?
Ja, men föraktet kom mycket senare, då var det bara rädsla. Jag kommer ihåg ett tydligt exempel på karisma också, apropå det vi pratade om nyss. En av de första dagarna på journalistsektionen, jag är 19 år gammal då, är livrädd för vad jag gett mig in på. Det här kan jag ingenting om. Omgiven är jag av människor som kan mer och som är mer intresserade av det här. Jag kommer in i lunchmatsalen. Det slumpar sig så att av alla i vår klass så hamnar jag först i ledet. Tar min mat, ska gå och sätta mig vid ett bord. Det är i princip tomt där inne. Bakom mig så står då Niklas, kommer ihåg att han heter, 30 år var han då. Han 10 år äldre, men jag typ praktiserade på DN innan. Han hade DN under armen, supertrevlig, men han kunde saker. Och jag går liksom i en riktning och sätter mig vid ett bord. Han ser liksom inte riktigt det och sätter sig vid ett annat bord. Och då tänker jag direkt, okej, jag undrar var de andra människorna kommer att sätta sig nu. Kommer de att sätta sig hos mig? Eller kommer de att sätta sig hos... För mig blir det kristallklart att sätter de sig hos Niklas, då har jag liksom ingenting att komma med. Vad har jag då för liksom existensberättigande här? Och alla då, som ett lämmeltåg när de hade betalat för sin mat, satte de sig runt Niklas bord och borden kring honom. Och så blev jag sittande ensam. Det var inte synd om mig, jag var inte mobbad, men jag kände så här, min karisma är på minusnivå.
Fan, det är väldigt, när jag hör det, jag lider med det. Jag blir alldeles varm i hjärtat när
jag
ser det.
Men förstår du ändå den grejen? Det här är ett kvitto på att jag är osynlig. Jag är helt osynlig. Än så länge så får jag jobba på att kanske göra ett avtryck, men just nu...
Men du blev väl aldrig jättesynlig ens under journalisthögskolan, va?
Jag passerade, och det blev helt okej. Det var inte synd om mig, men i den stunden var det synd om mig. Och jag kan ömma för den Fredrik, 19 år gammal, som känner sig osynlig.
Men det är märkligt när jag tänker på det där med journalisthögskolan. Vi ska inte fastna i det, för det tror jag inte folk är jätteintresserade av. Det är oftast du som säger vi ska inte fastna i det. Och det här handlar inte om ett ointresse av ditt liv, utan bara rent generellt att prata om hur folk är på olika universitet. Men det är något speciellt med, tror jag, journalistutbildningen, för där kommer man in med ett värde av jag ska förändra världen. Jag tror att även sådana som går på KTH eller börjar plugga till läkare, de kan ju på sikt förändra världen. Men många av dem är ju mer Fredrik Wikingsson-typer, tror jag. Ödmjuka nördar. Jag kan ha fel, men många av dem. Och börjar du bli, om du ska utbilda dig till något annat, så tror jag inte du kommer in med en svansföring, så att säga.
Nej, men det finns ju en asshole factor på alla journalistutbildningar.
Ja, men jag tror att journalisthögskolan är speciell, för att den är, jag har läst DN, jag kan världen redan.
Jag vet vad alla DNs ledarskribenter heter. Jag minns det var en man då, homosexuell var han. Jag vet inte varför jag nämner det, men han var väldigt flamboyant. Och han var öppen med dag ett att hans drömjobb var att få jobb på Svensk Damtidning och skriva om hovet.
Fan vad jag respekterar honom mycket.
Jävla uppfriskande att han liksom så här, han muttrade högt när vi började prata liksom om så här grundlagar och sånt där. Åh, när kan vi börja prata om kungahuset?
Men vad fan hände med honom? Honom måste vi ta en öl med.
Ja, jag tror han hoppar av efter några veckor, tror jag.
Om han lyssnar kan han väl höra av sig.
Han var så jävla härlig, var han. Jag känner, han har jag inget gemensamt med.
Vad hette han, Fredrik?
Jag minns inte att han
Nej, jag visste det.
Ja. Vet du vad han var? Han var påklädare på Dramaten hade han varit innan, minns jag också.
Det är ju lite mer pretentiöst, men
ja, men han gjorde det för kändis. Han ville vara nära kändis.
Gud, jag älskar honom så jävla mycket.
Om någon hör detta som känner någon som cirka 1992 var påklädare på Dramaten, sen flyttade till Sundsvall för att börja plugga.
Fy fan, vilken härlig människa.
Maila till podcast@podfe.com, det vore underbart.
Vi ska väl inte ta detta ännu, men på sikt ska vi ta det i dagens avsnitt. Vi har ju ofta pratat om vårt hat, så är det. Låt oss kalla det hat mot Sydsvenskans kultursida. Och nu har de ju vaknat till liv lite grann.
Senare.
Vi ska snudda vid det, jag tycker det är lite spännande. Lite senare.
Men under den här tiden då, när jag var 19 år gammal, ny på utbildningen, så ville jag bara skaffa mig någon slags eget existensberättigande genom att då läsa Time Magazine vecka ut och vecka in. Då har jag åtminstone gjort det, då ökar chansen att jag har här att göra. Det tog två nummer, sen skapade den där en inplastad, aldrig upppackad stapel av Time Magazine som blev liksom en halv meter hög med åren, som jag då aldrig orkade läsa. Och då blir det ju ännu värre, en konstant påminnelse om hur jävla, vilken jävla nolla jag ändå.
Finns de tidningarna kvar hemma hos dina föräldrar, inplastade?
Det kan jag inte tänka mig.
Vissa föräldrar, min fars hade ju liksom svarat om Peter Viking som bara skyfflar in det i någon jävla eld när det är dags att basta, eller hur?
Ja, med plast och alltihopa, inget problem. Men den stapeln hade varit ett fint, den skulle jag liksom haft i en monter, inplastade Time Magazine, för det är liksom en symbolik i det. Det här är en ambition som aldrig realiseras.
Men vet du vad det är? Det är ju en ambition på något sätt som också är fin, för att den representerar väldigt, väldigt många människor.
Ja, men alla kan relatera till, oavsett vilken utbildning eller vilket sammanhang man hamnar i, där man inte känner att man riktigt platsar, så tar man till de verktyg man hittar för att då komma ikapp de andra. Och när man då inte ens lyckas utnyttja de verktygen, då blir ju liksom skammen så fruktansvärd.
Man kan kanske skänka en tanke till alla de människorna som är mitt i en sådan process på någon slags högskoleutbildning. Men det där,
jag är med er.
Men det där, je suis, kan vi ha en ny sån?
Ja, det fanns en gammal Allen Ginsberg-dikt som heter I am with you in Rockland. Jag tror han handlade om hans mamma som var sjuk eller någonting. I am with you in Rockland. Jag tror hon låg på något sjukhus, kanske var döende.
Fast jag tycker att den ska heta Je suis inplastad Time Magazine-stapel.
Det kan jag få heta. Jag tycker också att människor som befinner sig i en sån här fas just nu ska veta att I am with them in Rockland. Alla har ett eget Rockland.
Ja, men så är det. Men tanken tycker jag kan vara rätt komisk, för att man... Och jag vet inte, jag läste någonting faktiskt av Marcus Birro i veckan, och jag hatar mig själv redan nu för att det nästan finns en antydan av att vad överraskande att Marcus Birro har skrivit något bra. Vad fan,
ja, jag noterade ordet faktiskt.
Ja, vilken jävla skitmänniska jag är. Fan vad jag hatar
fan, mig. Fan vad värdelös du är.
Ja, jo, men du förstår ju exakt känslan att man säger så.
Jag vet vad, det är precis apropå de här kulturmänniskorna på det, eller på Sydsvenskan då, så var det någon som skärmdumpade att några kulturjournalister hade samspråkat på Facebook om att vi hade pratat om kulturjournalister. Och den som
fan vad vi låter pigga idag, känns det som. Pigga och glada, jag älskar.
Men den som skrev om detta skrev då: jag lyssnade, och sen inom parentes, oavsiktligt, slutparentes, på Filip och Fredriks podcast, bla 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 bla, de pratar om kulturjournalist, bla bla bla, och så någon annan kulturjournalist under oss som skriver ja, vad skönt att de inte gillar oss, för vi känns den ömsesidiga, eller vad det nu var. Men just ordet oavsiktlig, jag lyssnade oavsiktligt på Filip och Fredriks podcast, det säger allt. Det säger ja,
vi ska vi ändå återvända dit eller kör vi det nu? Vi kör det.
Behöver vi säga mer om det än att...
Nej, jag vill bara, det jag tycker är så fascinerande med detta. Jag vet inte i alla möjliga, jag tror jag fick in det där i den här jävla söndagsintervjun jag gjorde också. Någon slags besatthet har det ju blivit det där med att liksom sydsvenskans kultursidor hatar oss och att vi liksom
inte... Men vet du vad, Sydsvenskan är ju tillstånd. Det är en tidning, specifikt en tidning, men det är också ett tillstånd på samma sätt som Rockland är ett slags tillstånd. Och på samma sätt så man behöver ju inte jobba för Sydsvenskan. Man kan jobba på Norrländska Socialdemokraten och vara en sydsvenskan människa.
Nej, men det som vet du vem som hade drag av det men sen blev jättebra. Det var ju sångaren Mattias Alkberg. Som han hatade oss ett tag. Det var bland den värsta avrättningen.
Jag vill säga, folk får göra det också, men man kan hata oss på olika... Oh, fan vad självuttaget. Jag vill inte ens...
Vet du vad? Jag kan hålla med om det. Folk får hata oss oftast. Så är det bara fritt fram. Och jag känner ingen ambition av att dissa de människorna. Jag kan också känna, fan vad rätt ni har. Det finns många anledningar att hata oss.
För mig är det, tror jag, man kan spekulera i varför det kulturella komplexet finns där. Men för mig, man kan liksom ta tillbaka mig då till 19-åringen som sitter vid det här bordet. Niklas kommer in med DN under armen. Det var inget fel på Niklas, men han var en kulturell person. Han hade DN under armen. Folk följde efter honom. Där såddes kanske ett frö av mindervärdeskomplex för mig. Jag började prenumerera på Timesen. Jag gör vad jag kan för att bli accepterad. Men jag är liksom, nu är jag mycket, mycket äldre. Jag är dubbelt så gammal nu, mer. Men en stor del av mig är fortfarande 19 år. Sitter med liksom min lunchbricka. Och det är ingen som kommer till mitt bord. Och så, varför kommer de till honom för? Ja, det är väl för att han är kulturell och kan saker. Och så känner jag mig liksom sämre. Och det är kanske det som sitter i fortfarande i mitt fall.
Så är det. Och jag tror också att det finns... Det som man hatar i grunden är inte att sydsvenska människorna nödvändigtvis... hatar oss, utan det är den här känslan som de bara osar av att vi är humanister, vi är bra människor, vi gör något för att förändra världen. Det går ju liksom en rät linje från människorna som kunde namnet på alla DNs ledarskribenter samma sekund de checkade in på Journalisthögskolan i Sundsvall, i ditt fall. Jag hatar de här människorna, att det är de här människorna som fortfarande tänker Filip och Fredrik, ja, mobbare är de nog ändå. Då går det inte. Då skriker jag, då vill jag åka på en sån här NRA-konferens i USA och bara veva med skyltar om att vapenlagarna måste bli mer liberala.
Ja, det gör någonting i en, jag får någon slags adrenalinpåslag av det där, och det är genant att jag drack under några av mina sista dagar i Florida, så drack jag en energidryck som hette Total War, vilket jag aldrig hade sett tidigare.
Fan, vilket bra titel.
Ja, det är otroligt bra. Och jag blev så jävla, alltså det här drog en tillbaka till liksom knarkdagar. Jag vet inte vad det var i den där jäveln, men det var kanske lite placebo för att den hette Total War. Den smakade liksom, det var som att det var sirap man stoppa i sig. Men jag blev så jävla upp i varv, och det var en sån otrolig känsla. När jag liksom flög omkring i Florida, skulle jag in på en jävla bokcafé, mina barn springer in före mig. 20 meter längre bak kommer en man då gående, och jag tänker, jag kan hålla upp dörren för honom, fast han är lite för långt bort för att jag egentligen ska göra det. Och han säger, it's okay, för han går jättelångsamt, han är jättegammal. Och jag säger, hey, I've got all the time in the world, man, säger jag, för jag är på så jävla bra humör. Och så kommer han långsamt fram mot mig, så tittar han på mig, så säger han bara, you just think you do. Och så går han in i affären. Det kändes också jävla nattsvart, måste jag säga.
Tycker du?
Jo, men jag menar bara att han menar på att det jag säger, jag har alltid i världen, det tror du bara. Snart, det blinka, så är du lika gammal som jag. Det var en jävla crash course i realism på något sätt. Vi är den veckan sponsrade av Folksam. Många känner ju till Folksam som ett försäkringsbolag, men färre tänker på att det också är ett sparande bolag.
Ja, exakt. Och varje år då gör Folksam en undersökning tillsammans med Sifo. Detta klassiska undersökningsföretag, får man ändå säga. Då gör då Folksam en undersökning tillsammans med Sifo kring svenskars sparande. Och det här är intressant. Många då, både män och kvinnor, sparar igenom 10-15% av sin lön varje månad. Men ändå... Efter 40 års sparande, ett helt arbetsliv, då har män i snitt cirka en årslön mer på sparkonto. Det är ju helt absurt, och det beror ju då på ojämställda samhällsstrukturer såsom vab, löner och föräldraledighet. Det är bedrövligt.
Ja, men Folksam kallar detta för spargapet då. Det här att män då tjänar fortfarande på att vara män. Samhället är inte jämställt. Men är man ung idag kan man känna till detta för att kunna skapa ett jämställt sparande i familjen. De skriver mer om detta på folksam.se/spargapet. Vi säger stort tack till Folksam.
Men Sydsvenskan hatet då. Och vi har pratat ofta om det här, om deras liksom elitism och så vidare. Det börjar kanske med att de sågar något vi gör och så är man fåfäng. Men sen känslan av att alla människor man mött från, alla människor man mött som jobbar inom den kulturella sfären i Malmö, de är alla lika dåliga personligheter. Ja. Jag vill direkt poängtera då när jag pratar om NRA att jag vill inte så att jag vill skjuta ihjäl några av de här människorna från Svenskan. Men jag kanske tycker att det borde bli lite mer liberalt även vad det gäller att, med så här lösplugg. Jag skulle vilja skjuta lite lösplugg på golvet bara, förstår du?
Ja, jag vet, men det vill du ju inte igen.
Och har du ett behov av att stryka under det med tusch?
Nej, men jag menar bara att det är ett trubbigt verktyg att åka ner till Malmö med lösplugg.
Alltså, det är jobbigt att boka biljetter på SJ.
Ja, precis, så ska man ha returbiljett.
Men då det finns ändå kille som har lyssnat på vår podcast, och det var det exakt det du sa. Han skriver inom parentes på Twitter då, oavsiktligt. Han heter Niklas Kvarnström, QV. Det kanske inte är någon slump, jag vet inte.
Det är en kulturjournalist, nej. När jag såg att han heter Kvarnström med QV så tänkte jag det skulle han kunna tagit för att sticka ut lite.
Men i alla fall, Niklas Kvarnström då skriver, och jag har researchat honom noggrant. Mm. Research i mitt fall noggrant 3 minuter. Mm. Niklas Kvarnström då, han är kulturarbetare i Malmö, kulturskribent på Sydsvenskan, har även släppt en bok nyligen tror jag, som har fått bra recensioner. Eller vad fan vet jag om det, jag läste en rubrik.
Ja, men det är många, många Sydsvenskans kulturarbetare får ju bra recensioner.
Är det så?
Ja, det tror jag de får.
Det är också helt oresearchat från
det. Nej, men det är min magkänsla, är att jobbar man där nere så finns det, men det finns en, folk som ska recensera Sydsvenska människor utgår från att de kan inte ge sämre än en 3, för det baslinjen börjar där, för annars riskerar man att göra bort sig, för det är ändå Sydsvenska.
Det du skulle sagt när du började på JH skulle sagt: "Ja, hej, jag heter Fredrik Wikingsson. Min dröm är att researcha med magkänsla."
När det gäller Sydsvenska journalister.
Eller detta. Niklas Kvarnström heter den här mannen då, och jag noterar kut och tänker: "Jaha. Där har han ett Q i början av sitt namn."
QV, ja, ja precis. Ja. Det kan han ha tagit.
Så är det. Då skriver han, så här börjar hans meddelande på Twitter då: "Jag hörde, parentes oavsiktligt, slut parentes, på en podd att Filip och Fredrik kategoriskt hatar alla i versaler då, har han skrivit detta, som skriver på Sydsvenskans kultursida. Det gjorde mig gladare än på länge. Det känns som ett erkännande. Jag känner mig inkluderad." Slut på hans meddelande då. Mm. Jag roas ju av detta för att det någonstans bara styrker det vi redan skriver. Det finns en sån, de är så otroligt humorbefriade. Han själv tycker väl att han är slagkraftig här. Han ser väl sig själv som någon, jag vet inte vem som är, någon legendarisk, vad finns det för legendar?
Mae West.
Ja, eller precis, eller Leif GW Persson. Fast han någonstans tror jag att han gillar Leif GW Persson.
Inte sen han gick till TV4.
Och inte sen han tjänar pengar också. Kriminologer, prominenta kriminologer, de ska jobba i det tysta, tycker Niklas Kvarnström, eller hur? Det är min första fråga när jag intervjuar honom. När jag får ta över min sanning och säga: "Jaha, Niklas Kvarnström, tycker du att kriminologer ska jobba i det tysta?"
Han skulle bli överraskad.
Det är en otroligt bra fråga. Vad menar du? Svara på min fråga. Tycker du prominenta kriminologer ska jobba i det tysta?
Han försöker att svara. Jag har inte skrivit så mycket om kriminologer. Nej. Men nu pratar vi allmänt här.
Ja, men det är någonting i den här humorbefriade sättet att ta sig an när han har uppenbarligen lyssnat då. Det är nog, för det första, det är svårt att lyssna på vår podd oavsiktligt. Utan han måste ha rattat in det på något sätt.
Nej, men han har hamnat på Guantanamo där han liksom har torterats genom, istället för att folk spelar Metallica för honom på högsta volym i 14 timmar, så har han då spärrats in någonstans. Människor har bundit fast honom och sen har han då fått lyssna på vår podcast på högsta volym i 14 timmar. Det är så han oavsiktligt har lyssnat.
Måste inte säga att varje gång någon skickar ett ilsket mejl till oss, och det sker ju nästan dagligen, så är det någon som hoppar på oss som du, eller så hoppar de på mig, eller så hoppar de på dig och så vidare. Jag försöker ändå läsa det och jag får aldrig riktigt känslan av att nu jävlar är det krig. Utan jag noterar det, sen kanske man då ibland går in och gör lite research, noterar att människorna har en följare på Instagram och så går man vidare i livet, så att säga. Men det är ingenting som får mig att så här: nu ska jag skriva något slagkraftigt tillbaka. Det kanske har hänt någon gång. Men det här ringer så jävla mycket in vad de här människorna är för typ av just människor.
Men det är för opregnant för att fastna i, för jag, det här, han har slängt ur sig någonting som blottlägger hans, absolut hans ambitioner och hans inställning mot oss när han skriver oavsiktligt. Det är centralt här. Men man kan liksom inte ägna det mer space.
Ja, men nej. Det kan man kanske inte göra. Men jag säger ändå att det finns en viss... Jag fascineras av detta och jag vill poängtera att han, det här, han gör ju, det blir ju en sån här, vad heter det där när man gör, det är liksom en pyrrusseger det här.
Seger hit och seger dit.
Jo, men han går ju runt och tänker att det är en seger. Förstår du vad jag menar?
Men jag tror att det är det som stör dig. Du ser framför dig Niklas Kvarnström, författaren.
Han sitter och dricker te. Han sitter och dricker te.
Han sitter, dricker någon slags te. Det kan vara.
Vet vad han också gör? Vet vad han också gör? Han går på någon av alla dessa kebaberior i Malmö som jag också älskar, många av dem. Men han går dit och känner att han inkluderar nysvenskarna i sitt liv.
Kanske.
Oh, det är klart
så,
att han
så
gör.
Har han författat detta och så visslar han för sig själv och det är den bilden som stör igen.
Ja, men då känner
igen.
Han att triumfen.
Det plattade jag till då.
Men vad det egentligen är ju en pyrrusseger för att han förlorar bara på detta. Så att, visst, de går väl runt och visslar. Det är väl det jag kan hata. Känslan av att nu jävlar tryckte vi till dem. Men jag hoppas att de ska veta nu att vi sitter här med ett leende och vi har precis samma åsikt om människor som jobbar på Sydsvenskans kultursida. Och det är mycket, det är långt väg kvar innan de ska liksom övertyga mig om att de är några andra. Men det är säkert så att du pratar då om Sundsvalls journalisthögskola. Förutom att många drömde om att jobba på DN fanns det nog en och annan som också drömde om att jobba på Sydsvenskans kultursida. Då kan jag tänka mig.
Kanske om den var a thing då, jag vet inte.
Är den ens a thing nu? Det är väl vi som har gjort den till a thing, eller?
Kanske.
Det är väl det som möjligtvis är problemet. Men som du noterade, men även jag noterade, jag noterade och började kritisera mig själv nästan innan du kritiserade mig, när jag sa att jag läste ett Insta-inlägg av Marcus Birro och att jag sa, jag läste faktiskt ett Insta.
Ja, det är som när Jens Kvarnström skriver, eller Niklas, vad heter han?
Nej, han heter inte Jens. Bryr dig inte om vad han heter, men jag kan ge dig en chans till. Vad heter han?
Marcus. Vad hette han då?
Det är en sekund sedan jag pratade om det här. Niklas Kvarnström.
Niklas Kvarnström, ja, men det är när han skriver oavsiktligt, när du säger faktiskt om Birro, då blir du Kvarnström.
Det är inte riktigt lika uselt, för oavsiktligt är mer verkligen tydlig markering. Det här säger mer om, det är något undermedvetet värdelöst med mig när jag säger faktiskt. Jag hör inte det. Men jag tyckte bara det var så jävla bra, för jag kan förstå känslan när man tidigare då har haft så stora krav på sig själv om att din trave med de inplastade Time Magazine då utgåvorna, jag antar att plastar du då in dem för att du tänkte det här är något för framtiden, det här ska mina barn
läsa.
Nej,
men de kom ju i plast, så man fick liksom slita
just
upp
det, det gjorde de ju för att de skulle skickas till Sverige då, så det måste väl varit liksom 3 månader gamla exemplar.
Ja, men de var ganska gamla, de hade färdats långt för att nå liksom Högbovägen 13 i Juniskär, där du och jag skulle, tanken var att jag skulle riva upp den här plasten och liksom förkovra mig och lära mig allt om världen. Det första numret jag fick, då läste jag varenda ord hela tiden och tänkte, det här är en bra ambitionsnivå. Fortsätter jag så här, då kommer jag att lära mig, då kommer folk att vilja sitta vid mitt bord och höra mig lägga ut texter om hur läget ser ut i världen. Sen blev det liggande.
Fan, vilket jävla släp ändå. Så att säga, nu kör ju Time någon då specialutgåva med Kobe Bryant, inte så överraskande. Men om det du hade prenumererat nu, hade väl det numret av Time kommit någonstans efter midsommar?
Hade jag baserat min världsbild på Time Magazine, så jag låg ju liksom 6 månader efter.
Det hade du också kunnat sagt när du checkade in på journalistikskolan. Mitt mål är att researcha med magen och att släpa i nyhetsflödet.
6 månader.
Men
vad skrev Marcus Birro?
Ja, precis. Ja, men en känsla av det jag tror jag själv känner nu av någon anledning. Kanske för att de här primariesarna i USA är så igång och jag minns hur jag konsumerade det för 8 år sedan och för 4 år sedan. Och jag tror att du känner lite likadant. Vi har ju mässat en del om det här. Vad fan är det som händer? Du,
varför bryr man sig så lite? Det är för att kandidaterna är så jävla slätstrukna. Det finns ju ingen att hoppa. Man hoppades på Obama. Hillary Clinton, första kvinnan. Någonting att hoppas på. Här finns det liksom ingenting. Det blir en kandidat som kommer att få spö av Trump. Jag vill bara säga det här klippet med honom när han då pratar om Bloomberg, att han är så kort. Det är så jävla banalt. Jag lägger ut det på Insta, tror jag, på torsdag morgon. Men det är oemotståndligt. Det är något av det roligaste jag har sett. Han är liksom, och det ska man bli president på det. Uppenbarligen har det lyckats hittills. Om man jämför det med Biden och Sanders, det är som en ångvält. Det är inte klokt. Hatten av.
Men det jag kan tycka är fascinerande, bara som en mer allmän åsikt, det är ju att han då skämtar om att Mike Bloomberg är kort. Att det då finns, att det han odlar är ändå någon slags, eller det han ger grönt ljus åt är liksom mobbing egentligen. Jo men det är, ja, men det är otroligt.
Han har två smeknamn, det är liksom Crazy Bernie och det är Sleepy Joe. Ja, men, det hamnar han in, det kommer han hamra in nu till
Bernie. Jag vet, men Crazy Bernie är inte lika allvarligt. Sleepy Joe, absolut, då mobbar man liksom gamla människor som blir lite sömniga. Men just Bloomberg, alla som kanske är korta på ett sätt så att det har varit problematiskt i deras liv känner sig då träffade. Det är bara något liksom otroligt.
Men det är vedervärdigt givetvis. Sen är det så här, Bloomberg står ju sannoliken upp då, eventuellt på en låda. Det är förmodligen inte så.
Och men jag tänker mer, jag förstår att Bloomberg står upp, men jag bara tänker, det är ungefär som den här. Det var ändå otroligt gripande, den här kortväxta killen som, det var väl i Australien eller om det var i Nya Zeeland, som då blev mobbad i skolan för sin kortväxthet. Hans mamma blir desperat, filmar honom när han gråter väl och säger att han vill ta livet av sig. Lägger ut det här på Instagram. Du har sett det här, va?
Nej.
Alltså det är så gripande så man kollapsar. Hon filmar då, för att till slut som du vet som förälder så är det, jag orkar inte, du vet, jag börjar gråta nu nästan. Men jag ska inte bli Sigge Eklund. Han vet att han har gråtit många gånger i podden.
Han har gråtit, ja.
Men när barnet säger det, att han vill ta livet av sig, man sitter med sin mamma, så bara, och då är det någon slags, tror jag, någon sån här all-star-match i rugby.
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin, massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen i Australien.
Hur gammal är killen?
8-9 kanske.
Ja, och han är kortare än alla andra klasser.
Ja, men han är ju liksom kortväxt på riktigt, så att säga. Dwarfism skriver de i USA. Jag vet inte om det är okej.
Ja, men det kan behöva påpekas när det handlar om en 8-åring. Han är liksom en av de kortväxta människorna.
Ja, det var väl kortväxt var väl det jag kallade honom också alldeles.
Ja, verkligen. Ja, men det kan också vara att han är, i det här fallet när man då liksom dansar fram på knivsudden kring vilka ord man får säga eller inte. Förr hade man kallat honom för dvärg. Nu kallar
tror
honom
du Niklas Kvarnström skriver kortväxt eller dvärg?
Han skriver säkert kortväxt, men jag vill bara klargöra det, för en kille som är 8 år gammal, som är mycket kortare än alla andra, kan ju också bli mobbad.
Jag hör dig och jag förstår vad du menar. Men då är det någon av de här rugbykillarna som, och man ska komma ihåg med rugbykillar att de är ju någonstans de coolaste människorna som finns. I Australien är det här en jättesport. Och det är storvuxna jävlar som tar smälla så det bara sjunger om det.
Det är väl blomkålsöron på alla, antar jag.
Ja, det är det. Och de har ju någonting så här. Dels, det blir något sexigt över dem, men de är inte rädda för någonting. De är som den här energidrycken du pratar om. Vad heter det nu?
Total War. Ja, men det är någonting med även brottare får ju blomkålsöron givetvis. Men det är någonting med liksom framgångsrika atleter som har blomkålsöron och ändå går liksom stolt på stan. Men det är ändå någon slags skada det här är som de har fått av sitt utövande. Men när de bär upp de här blomkålsörona och äger blomkålsörona så blir de liksom ännu mäktigare, ännu mer. Sen är det klart massa misslyckade brottare och rugby som också har blomkålsöron, men de kanske också kan äga det. Men det gör ju liksom, det gör dem ännu starkare på något sätt. Hade jag haft blomkålsöron hade ju folk satt sig vid mitt lunch.
Men de här rugbyspelarna, du håller med om att de är nästan, på något sätt är de ju större och bättre bättre och coolare även än amerikanska fotbollsspelare. För de, de har inga hjälmar och de bara springer rätt in i en vägg och vad som helst kan hända. Och då är det någon av de här rugbyspelarna då som har sett det här klippet på Insta och blivit så gripen, så han skriver något i stil med, jag vet inte vad killen heter, men låt oss kalla honom Sean. Men han, då skriver han något i stil med Sean, we got your back. Och redan där börjar man ju liksom så här, man börjar nästan grina.
Är den här Sean som vi kallar honom är också en rugbyfan eller?
Det antar jag, det, jag tror inte det är riktigt att det förtäljer i stolen.
Det hade ju ändå varit starkt om Sean hade sagt, ja, jag tackar för det, men jag bryr mig inte om rugby.
Ja, jo, jo, så hade det verkligen kunnat vara.
Vilken twist ändå, om han hade varit så liksom cool.
Jag vet inte om du ska göra den här historien så lustig.
Nej,
precis,
jag ska inte trivialisera, låt oss vara nu istället djupsinniga kring detta.
Nej, men och sen då, till helgen så säger de, kom till stadion så får du gå in med oss. Och när hela det här rugbylaget, de bästa rugbyspelarna i Australien, han går längst fram och håller två rugbyspelare i handen. Och du vet, går in och hela stadion står upp och jublar. Alltså det är något så jävla grip. Det är så perfekt symboliskt. De coolaste människorna i hela Australien, de coolaste killarna på jorden som kan skydda dig, de går med dig in på den där arenan. Alltså jag grät så många gånger.
Vid det här laget har det blivit så viralt så alla på läktarna begriper vad det här handlar
exakt,
om.
Exakt, och sen så valsade det där ju runt väl i hela världen. Men det var så perfekt orkestrerat. Det blev nästan för mycket för att det fanns en så stark symbolik.
Ja, men det är intressant det där med känslostormarna som man kan få av. Det där är liksom en sorts effektiv rörlig bild när man ser det där och man blir tagen på ett sätt. Trump som hånar Bloomberg, det är diametralt motsatt. Det är effektfullt på ett annat sätt. Men båda de där situationerna, de vill så mycket olika saker. Det ena är liksom 100% godhet och välvilja, det andra är bara någon slags pissig liksom populism.
Ja.
Men båda har någonting.
Ja, men jag tänkte bara när ledaren för världens mäktigaste land, hur länge man nu ska skriva det, bara syssla med mobbing eller uppmanar till mobbing, för det blir det han gör implicit.
Ja,
när den här lilla killen går in med de här rugbyspelarna, ja, då går man lite sönder för man tänker just exakt så där. Fan, världen är en god plats.
Ja, men det är det jag menar, alltså, det är så, man vill att världen ska vara som det är när killen går in med rugbyspelarna. Så ska världen vara. Sen är världen som Trump som gör sig lustig på Bloombergs bekostnad och man skrattar och åker med mot sin vilja. Det är det jag säger. Man vill ju inte tycka att det där har kvalitet. Sen har det en slags, man kan se det populistiska budskapets liksom penetrationsmöjligheter. Det är väl det som man tänker sig, den där jäveln är skicklig. Sen det var väl Hitler och Mussolini, inte Mussolini, jag vet inte fan hur skicklig han var, men Goebbels alla de här.
Han var okarismatisk, har du sett gamla tal med honom?
Folk hade satt sig vid hans lunchbord.
Otroligt manierad och cool och hade en annorlunda,
ja, men
stil.
Det lustiga är att Trump har ju samma manér. Han lutar huvudet bakom och står liksom och nickar, men han beter sig precis som Mussolini. Skitsamma.
Ja, men Mussolini var mer
skruvad. Men det är lustigt det där, att det är två diametralt motsatta situationer i sitt budskap. Det ena är gott, det andra är liksom värdelöst. Ont kanske man ska säga, men värdelöst. Men att båda är lika effektiva.
Ja, i den andan vill jag också bara passa på. Det här handlar inte om mig själv för att jag är involverad. Men jag blir också varm i hjärtat när serien då, Välkommen till Köping, om min syster, slår tittarrekord efter tittarrekord. Och det går jättebra, det är måndagar 21.00. Man kan också se den på Dplay och så vidare.
Jag ska säga det nu för alla er som ser på våra program eller på Kanal 5-program. Nu är ju det nedstängt för dessa jävla Telia-bråk som sker en gång per år, känns det så. Jag fattar inte vad folk håller på med. Men om man då reggar sig på Dplay.se.
Du vet vad det börjar bli? Det börjar ju bli, det där är medias Kalle Ankas julafton. Man vet att det,
ja, det är fan inte klokt är det. Men ni kan alltså se alla de här programmen, det är inget problem. Ni bara registrerar er på Dplay.se eller i Dplay-appen. Så finns det något som heter Dplay Live. Det kan man då registrera sig för gratis i 2 veckor som en provgrej, och då kan man se allting. Jag tycker ni ska göra det. Det finns mycket annat kul som vi har gjort på Dplay också under Filip och Fredrik presenterar. Där finns det massa dokumentärer, grejer vi har gjort, så titta på det. Det är mycket
godis. Ja, men jag vill bara säga till alla människor som ser serien då om min syra och hennes kompisar, så känner jag jag får lite samma känsla, att människor lägger en timme av sitt liv för att få vara med i deras värld, för att liksom ta in små berättelser som utspelar sig då i verkligen ändå samhällets periferi. Det värmer i hjärtat på samma sätt som den här lilla killen Sean, och får mig ändå känna att världen är ju i grunden god. De allra flesta människorna är goda, men den som leder världen är ond.
Ja, jag kände precis 10 minuter innan jag satt med den här podden, så sprang över Odenplan i Stockholm, det regnade, slaskade, och jag springer där över och en man ropar på mig plötsligt: hur är det med dig då? Vilket man ibland kan liksom stöta på om man är en så kallad offentlig person, att folk ser en och så skriker de: hur är det med dig då? Jag stressar fram och så säger jag bara: det är bra, hur är det med dig? Och då svarar han något jag inte kunde förutspå, som jag också gör att på något sätt världen blir en härligare plats. Han svarar så här, han kanske är 80 den här mannen, flamboyant, Härlig. Och så säger han bara, jo du, jag blev tackad i Christer Lindars memoarer, så mig går det ingen nöd på.
Ja.
Och de kom ut för 5 år sedan kanske.
Det är också, det är lite perspektivgivande naturligtvis.
Men det är otroligt på något sätt. Han går liksom och visslar dag in och dag ut åt faktumet att detta skedde. Att Christer inkluderade honom i en lång tacklista förmodligen. Och då är det det som är top of mind för honom. Det gjorde mig så jävla
någon lycklig. Gång så bör väl, kan jag tro, nu är han väl hyllad Christer Lindar. Men helvete, vi ska inte stanna i detta. Det är det jag säger idag. Det kan, honom, kan vi absolut prata om någon annan gång. Men helvete vilken pionjär han var när han drog igång After Dark och så tidigt i ett Sverige som ännu inte hade förstått att det finns bögar.
Jag är inte säker på att alla fattar att de var bögar heller, ärligt talat.
Nej, men det var väl det var. Framförallt inte din farsa. Nej,
men jag tror att min farsa, när han såg After Dark, han kan ha trott att det var liksom udda kvinnor.
Men när man hör sånt där så inser man, fan, det finns folk som är soliga och tacksamma för det lilla. Och det finns folk som då ser, lägger timmar på att se serier om folk i periferin, och det finns då rugbyspelare som gör bra grejer. Det är värmande. Men jag läste då faktiskt ett inlägg av Marcus Birro, och det träffade mig i hjärtat den här gången, eller i hjärnan, på grund av just det här vi pratar om nu, att man inte hinner konsumera allt längre, och att man även kanske kroknar, och att man ibland kan liksom verkligen så här banna sig själv nästan, herregud, att jag inte följer det här noggrannare. Det är det enda som är viktigt. Och de tjeckiska primaries, någonstans borde jag ju verkligen försöka sätta mig in i det.
Om de nu har primaries, vilket är mycket osäkert.
Men de har väl säkert ändå processen när någon kandidat ska väljas. Så kanske
de har väl val, men det är inte säkert att det är primaries.
Men då har jag bara känt på sistone, nej fan, jag tror jag ska börja liksom kapa lite grann, har jag verkligen tänkt själv, med samtiden på något sätt. Jag orkar inte med det här, jag ska förkovra mig i sånt jag vill förkovra mig i, och jag tror att det i förlängningen även kommer stärka mig i min yrkesutövning, och oss kanske.
Ja, men så jag ska verkligen säga, jag kan känna igen mig det där. Jag har också känt, jag hade otur verkligen, två axlar liksom möttes på ett olycksaligt sätt för mig när jag var i USA förra veckan. Det ena var att jag slutade jobba lite grann, ut ur en intensiv jobbperiod, och då, under jobbperioden så ägnas alla nevroser åt att liksom, ska det här bli bra, hur får vi till det här, prestationsångest. Sen plötsligt är det lite klart, då börjar nevroserna i huvudet leta sig omkring som en vattenspridare, sprayar de bara, vad kan vi nu fokusera på. Precis då befinner jag mig i USA och ser då amerikanska tv-klippare som monstruöst skickligt skapar då en pandemihysteri kring coronaviruset. De sätter samman ett tv-inslag på Fox News där först den iranska hälsoministern står och svettas och har blivit sjuk av detta, sen klipper de till påven som sitter, even the pope today showed symptoms of the flu. Då tänkte jag, precis så där börjar en långfilm om en liksom en pandemi som tar koll på liksom 95% av mänskligheten. Och det vet de här amerikanska tv-klipparna om, det är därför det blir så jävla effektivt. Och det har tyvärr gjort då att jag har liksom åkt med i den här coronahetsen, fast man vill
klippa.
Det har
inte jag gjort, så visst.
Nej, jag förstår att du inte. Det var någon, Caroline Ringskog, vår gode vän, skrev på Twitter att coronaviruset är andra världskriget för tjejer, vilket jag tycker var väldigt välfunnet, i att liksom killar, de älskar att förkovra sig och liksom snurra upp sig själv i teorier om Palmemordet och andra världskriget, medan kvinnor då älskar, om det här är ju hennes teori, men jag köper det någonstans, att liksom det är göttigt att liksom gotta ner sig i skräcken för coronaviruset. Jag tyckte det var välfunnet på något abstrakt sätt, men jag är en sån också, och jag hatar det.
Men hur mycket då? Inte säga att du inte är helt inne i det där, orkar inte det.
Nej, men jag googlar ingenting, men jag går omkring och är, jag sitter på någon jävla restaurang i Florida, biter i en BLT-macka, och det som sker när jag biter ner i det här frasiga rostbrödet, det är liksom att ett mindre moln av småsmulor liksom frigörs in i munnen. Precis då andas jag in, vilket gör att liksom hela min luftstrupe blir täckt av små rostad brödflingor, små mikroskopiska, vilket skapar då en hostattack som varar kanske i 2 minuter. Det här gör då att servitrisen kommer fram till mig och säger, sir, you're making the other customers very uncomfortable.
Den där historien är påhittad.
Nej! Du ser framför mig hur man biter ner i en frasig macka.
Jag har inte sett en amerikan som bryr sig om corona.
Det här var samma dag det första dödsfallet skedde i Washington. Så att det var liksom det enda folk pratade om där jag var. Det var liksom överallt.
Vad fan var du? Jag satt på plan till Aspen och tänkte, även när jag gick runt på flygplatsen på LAX. Inte en människa har sån där ansiktsmask, vilket också är någonstans väldigt intressant, att folk tror att ansiktsmasken skyddar mot coronaviruset.
Ja, men det är bara så jävla dumt. Men jag ska säga, på flygplatsen i Miami så hade liksom 25% av människorna
Vad hände? Det är helt otroligt skillnaden då på LA och Miami. Men i alla fall, på flygplatsen så noterade jag att ingen har sån här ansiktsmasker, förutom lite asiater, men de har det ju även när ett coronavirus inte finns. Det är någonstans en del av deras kultur. Det är liksom deras kastmärke på något sätt.
Ja, lite
ja, men det är ju verkligen, de har haft det i alla tider.
Ja.
Men det, var, det liksom existerar inte det. Men som jag förstått så är ju då, den här ansiktsmasken ska du ju ha om du har coronaviruset så att säga. Den skyddar ju inte mot coronavirus.
Det är klart inte.
Nej, men det är det som är intressant, att folk köper ansiktsmasker och tänker, nu ska jag skydda mig.
Ja, men förstå, alltså industrin för sanitizers och liksom ansiktsmasker nu, det, om man hade haft aktier i det, det är en banal observation. Det måste sälja så jävla mycket.
Men då skriver Marcus Birro, som sagt, att han träffar min hjärna, träffar mitt hjärta, för jag känner lite samma sak.
Det är lite rörande, bara ska jag säga kort, att Marcus Birro, som kanske inte alltid lyssnar på vår podcast, får höra nog, tror jag, för saker når ju människor. Filip och Fredrik pratar om det i sin podcast, och då kommer han att lyssna. Så narcissistisk även han, det skulle vi kunna vara också.
Det betyder ju inte att vi är jätte... Nu går det på en tunn lina, för det låter
nej,
som att...
Nej, men jag säger bara att han kommer att lyssna på det avsnitt, för han får höra att vi pratar om honom. Så hör han då för 25-30 minuter sedan att du börjar nämna honom. Han sitter just nu och tänker, kan de komma till vad jag har skrivit
nu? Om man
nu
lyssnar, som sagt. Du ska inte göra dig först. Men han, precis det jag tänker skriver han, men han skriver det vackrare än vad jag skulle kunna skriva det. Så skriver han då, den som gifter sig med tidsandan blir enkling snabbt.
Det har han ju inte gjort på själv.
Du tror inte att han är kapabel till det. Skitsamma, det tycker jag är tråkigt.
Nej, men jag tror det där har jag, jag tror att det där är ett uttryck. Skitsamma, det är vackert så. Och hur fortsätter
han? Ja, men så skriver han då, jag har under senaste året plockat bort alla nyhetsappar. Jag har inte sett en enda nyhetssändning eller lyssnat på ett enda P1-program om tillståndet i världen. Jag orkar inte, jag vill inte veta. Det är som att samla ihop allt mörker i kroppen, varenda förbannad slaggprodukt du kan hitta, och sen tålmodigt vrida om kranen, och till slut känner du hur mörkret pumpas ut dig som kära, som tröghet, som fördomar och gapskrik mot alla och alla. Nu har jag slutat engagera mig i samtiden. Nu är det bara fotboll, litteratur, klassisk musik på P2 och gamla hederliga radiosporten som gäller. Jag lyssnar inte på P2, det ska sägas. Och sen skriver han, vilken frid det är att ratta in omgång 756 av SHL, han skämtar väl om att det är så många omgångar, och få målgingen ekandes i bilen, trots att man egentligen skiter fullständigt i hur det går mellan Oskarshamn och Örebro i hockey.
Jag kan förstå det där. Vi har ju med Erik Haag och som tävlar med Lotta Lundgren i Alla mot alla, och då vid något tillfälle så frågade vi honom varför han inte har sociala medier. Han sa så här, vad fan, för om det är något viktigt så når det mig förr eller senare ändå. Och så pratade vi om att han åker ner till en bensinmack och så snackar med folk, och där når saker honom. Och det är ju en helt annan, det är liksom en annan variant av detta förstås, att man tänker så här, är det något viktigt då kommer det att nå mig. Jag behöver kanske inte sluka som en jävla liksom radar dygnet runt.
Vi kan väl ge Marcus Birro,
ja, det
att det där var välfunnet. Jag vet inte om du känner igen det i det, men jag är verkligen så här, fan, han har rätt i det där, och det tycker jag är kul. Man ska inte, fy fan att jag sa faktiskt när jag skrev Marcus Birro, vilken värdelös människa jag är. Jag tar, snälla förlåt mig Marcus Birro för att jag säger så. Bara för att återvända till allt det här vi har nu pratat om, att man vill konsumera, vara en del av det, men man pallar inte riktigt längre. Men härom kvällen då, igår natt, så bara vaknar jag, barnen ligger vid min sida, sover som stockar, och så plötsligt vaknar jag, känner jag, vad i helvete, jag har inte kollat hur det gick i Super Tuesday. Mm. Vem är jag? Istället så låg vi då, innan vi la oss, så låg vi och tittade på någon film om någon Everest. Jag vet inte om den heter det, men någon tecknad figur som bor på Mount Everest då. Och jag sket i Super Tuesday. Det hade aldrig hänt för åtta år sedan. Mm. Så jag går då ner mitt i natten, och apropå karaktär, och att livet är liksom en ständig kamp mot karaktären, och att man alltid förlorar den kampen. På samma sätt som man, du vet, man staplar time-utgåvor. Det blir inte som man vill att det ska bli. Och jag öppnar alltså klockan 01:45, öppnar jag frysen och vräker i mig ett halv paket glass.
Vadå? Du använder Super Tuesday som ursäkten för att lämna sängen. Men det du egentligen gör är att du får...
Jag vet inte vad som kom först, hönan eller ägget, men det var mer den här besvikelsen jag kände över mig själv, för att fan.
Ja, men jag tycker det är ju super, alltså det är rörande på något sätt. Om det är rörande att jag sitter ensam 19 år gammal vid ett lunchbord någonstans, så är det också lite rörande att du vaknar i sängen, du har ett latent sockersug av Guds nåde. Du vill inte tillstå detta, så du liksom famlar i mörkret efter en legitim ursäkt att gå upp. Det är ett slags uppslitande av plasten till Time Magazine-tidningarna i stapeln. Du tänker, Super Tuesday, det är därför jag lämnar sängen. Jag går upp ur sängen nu, viker bort täcket, går upp ur sängen. Det här har med Super Tuesday att göra. Jag går mot frysen, det har med Super Tuesday att göra. Jag öppnar den, jag tar fram glassen, jag sätter ner skeden. Glassen är lite för hård, jag är lite för girig, det går lite för fort. Men det har med Super Tuesday att göra. Du sätter i dig ett halvt kilo, men det har med Super Tuesday att göra. Det är ju, vet du vad det är? Det är djupt mänskligt ju, och det är ju vackert.
Och när jag hämtat glasspaketet slår mig ner framför tvn då 01:45 och rattar in CNN, För att det tycker jag är sanningen, även om den har blivit liksom helt banalt demokratvriden såklart. Kan vara värt att poängtera i tider då alla ska pissa på Fox News. Men jag sitter där då och käkar den här glassen och plötsligt så drabbas jag av ett galopperande självhat som sen exploderar fullständigt. Och i det läget så slutar jag då äta glassen. Och exakt samtidigt som jag slutar äta glassen, då stänger jag av tvn. Så uppenbarligen var ju behovet av glass större än behovet av att titta på Super Tuesday.
Ja, men det är ju, säger ju sig självt. Det var ju glassen du var ute efter. Och CNN-tittningen 01:45 var ju bara förespegling.
Ja, det var ju så. Och så nu,
det är ju jättefint. När du sen lägger dig i sängen, då går glassen liksom så här, trycker ut liksom socker atomerna i blodet på dig. Då minns du kanske inte ens vad du såg.
Ska jag berätta vad jag gjorde i morse också, det, vilket bara adderar till möjligtvis mänskligheten. Jag är då uppe väldigt tidigt. Vi spelar in den här podden onsdag, eller det kanske är tisdag idag förresten. Klockan då 05:30 på morgonen.
Det är intressant med dig. Jag tror inte många människor tänker på vilken morgonmänniska du är, för du har inte riktigt den utstrålningen. Men du är en av de mest extrema morgonmänniskorna jag känner.
Ja, jag går upp, klockan står alltid på 04:50 om jag inte har varit dyngrak kvällen innan. Vilket jag också.
Ja, då är det en stretch att gå upp 05:50.
Ja, men
då är du inte ens hemma.
Men då går jag upp i morse. Jag gör mig lite redo inför podden. Datorn står framme. Det är också sånt du inte tror. Micken är redo. Barnens frukost är redan uppställd. Jag har laddat kaffebryggaren och så vidare. Jag vill att det ska gå smidigt, för jag vet att du kommer skicka mig ett mess exakt 05:30 där det står köra, alltså inspel. Du är ju så precis där med tiden. Då börjar jag tänka på den här glassen igen, för jag har lite ont i magen. Jag tänker, fan vilket svin jag är, vilken värdelös människa
du tänker tillbaka på natten innan, alltså hur du har tryckt.
Ja, och det är lite kvar då i den här glasspaketet, och en sån här glass med flera lager, men det ligger ju att först är det vaniljglass, sen är det lite crunch, sen är det chokladglass, och på slutet längst ner ligger det några sån här chokladpraliner där nere, du vet.
Skattkistan där nere.
Då öppnar jag frysen, ser den där stirrar mot mig. Först försöker jag liksom gömma den med mina barns isglassar. För jag vill inte riktigt.
För dig själv alltså? Istället för
nej, jag tänker ändå så här, det är inte så att min flickvän är på mig överhuvudtaget. Men ibland så säger hon, om du nu tjatar så här jävla mycket om det här, ät ingen glass då. Hon har mycket bättre karaktär.
Ja, du gömmer den för henne.
Ja, men så här, ofta när vi går i livsmedelsbutiken så säger han, ska jag ändå köpa lite glass? Och säger, du har sagt att jag ska vara ärlig nu. Ja, det har jag sagt. Ja, köp ingen glass. Och så blir jag lite irriterad och köper ingen glass. Men nu var jag där själv häromdagen, så du köpte ändå glass. Men så försöker jag, du vet, det bara ramla ut isglassar ur kylen. Jag pressar in det här glasspaketet. Men till slut så bara plockar jag ut glasspaketet. Hälften är kvar. Och liksom, och jag började då dra upp massa gammal skit i dessa coronatider ur soptunnan. Du vet, gammal är kyckling och skit. Så att jag kan lägga glass burken längst ner så att Agnes inte ska kunna se den om hon av någon anledning öppnar då soptunnan på morgonen för att kasta något.
Du begraver den,
ja,
helt enkelt.
Och det är som jag säger, väl återigen faktiskt, så att det inte låter som en tyrann. Ja, hon skulle ju garva åt det, men det är min egen skam ändå. Där jag kände, jag vill,
förstår verkligen.
Ja, jag förstår, jag vill inte att någon människa ska bli medveten om detta. Ja, apropå liksom hur man vill konsumera, fast egentligen vill man inte konsumera. Det är kanske andra behov man
som tillfredsställd. Ja, men så är det ju. Jag vill inte läsa Time Magazine egentligen 1993. Jag ville bara att folk skulle sitta vid mitt lunchbord. Det är egentligen det handlar om. Ofta tror man att behov och handling är en och samma sak, men handlingen är ofta helt världsfrånvänd från det man egentligen behöver.
Men jag tänker också med dig ibland när du tar dina fyra öl efter en inspelning för att varva ner. Då kanske du ibland säger, men det är intressant, jag måste läsa klart den här boken. Förstår du vad jag menar? Eller jag måste nog se.
Ja, men jag sitter med Michael Palins dagböcker liksom 1:30 på natten. Ursäkten är ju, jag vill läsa om nu inspelningen av Fish Called Wanda, för den är så jävla spännande. Recensionerna och de första testvisningarna. Det är ju bara för att jag ska ha sällskap med min tredje och fjärde IPA. Egentligen ska jag ju gå och lägga mig, men nej, jag måste läsa. Spännande också med uppföljaren Fierce Creatures. Hur gick det med den?
Och jag vill bara, innan vi avslutar nu, jag vet att du ska gå på bio. Fan vad härligt. Kommer du dricka en IPA? Kanske kommer du det. Vad är det egentligen du vill? Vill du se film eller vill du ta en IPA? Det vet vi inte.
Det ena utesluter inte det andra. Ja.
Men jag måste bara snabbt bara snudda vid det jag pratade om förra veckan, att vi nu då håller på att pitcha, sälja.
Ja, hur gick detta? Det ska, alltså, Daniel, vår medproducent, skulle alltså ha med sig en portabel bar och bjuda på sprit till dessa tv-människor. Jag känner mig väldigt tveksam inför detta. Hur landar
ja,
det?
Men man går alltså till olika kanaler. Vi bara säger det snabbt igen, och så försöker man sälja en amerikansk version av Alla mot alla. Vi har gjort en amerikansk presentation och så vidare. Och då idén från vår amerikanska väldigt rutinerade producent är, fan, när vi går upp till kanalerna så har vi med oss en bar, och sen låter vi människorna då spela en väldigt analog version av Alla mot alla. det, redan att vi skulle göra den här, att vi skulle spela spelet med dem så att säga.
Ett vågspel.
Jag har givit mig ångest, för jag har ju pitchat förut i USA. Jag vet hur liksom stressade de ständigt är. Men att vi dessutom då ska ta med oss sprit känns ju helt sjukt. Men så kommer vi upp till den här kanalen då, TNT heter den.
Du skickar ju en bild på Daniel till mig när, jag trodde i min liksom enfald att han skulle ha med sig någon slags drinkvagn in. Han hade någon slags ryggsäck. Jag såg någon Maker's Mark-flaska som var till hälften urdrucken.
Det var ju väldigt... Ja, det fick han kritik för direkt där inne. Ah, it's your, you took it from your own shelf.
Ja, någonting då med det så kändes jävligt liksom lo-fi på något sätt. Det var inte riktigt den premiumkänslan jag trodde han ville signalera, men det kanske också var charmigt. Ja,
men det var en sån där isväska väl man har på stranden eller vad det är. Men det som är så fascinerande när vi sitter och väntar då, TNT, vi ska ju pitcha på alla möjliga ställen så att säga. Så var det ett skönt, började på en kanal som kanske egentligen inte programmerar med så många frågesporter, så chansen är inte stor.
Ja. En mjuk start helt enkelt.
Han börja plocka upp, samtidigt som man börjar plocka upp där inne och vi ställer upp, du vet, någon så här, vi installerar vår Mac för att vi ska kunna ha vet, presentationen med kategorierna och så vidare. Samtidigt då kommer en assistent in i rummet med små menyer till oss. Mm. Och på menyerna där så finns det drinkar som man kan beställa under pitchen ändå, så att säga. Det vi tar med oss finns redan.
Det är något, ibland glömmer man bort liksom vilket superland USA är. För det pratar så mycket om gräs.
Jag trodde du skulle säga superland.
Ja, men att folk dricker mer än vad man tänker på. I Florida nu är det vanligt. Man beställer ett glas vin så säger de alltid. Det här har jag inte hört tidigare. Do you want a glass or do you want a glass and a half? Och då får man då helt enkelt då en liten karaff. Men det är bara ett nytt sätt med alkohol, mer försäljning.
Karaffen är inte trist.
Nej, den är inte trist när den är immig.
Så här, jag vill bryta med samtiden, om Marcus Biro skulle skriva det. Men nu har jag väl nykterist. Men jag vill bara beställa in små karaffer med vitt vin. Det är så,
ja,
det är så.
Hälla i mig.
Men, och sen så beställer jag då in. Där ni tittar snett på mig som fan. För jag beställer då en mimosa från menyn istället.
Ja.
Och när jag då har gjort det så känner hela baren blir liksom blir helt, eller baren, det han tar med sig hamnar inte i blickfånget. Men det intressanta med det är att alla sitter och dricker sen under hela pitchen och är liksom lite lulliga när det är klart. Förutom då min kollega, underbara kollega Thomas, som är mer försiktig av sig i svensk.
Han som är svensk.
Han dricker liksom ingenting. Och man ser att de ändå, det påverkar inte pitchen. Thomas gör sannoliken som han vill, det ska jag säga. Men de tittar liksom lite snett på honom ändå och tänker, varför omfamnar inte du livet som oss andra? Snart ska vi ju hem till våra familjer. Ta en toj för fan, så kommer det inte lukta något när du kommer hem.
Ta en toj, vad länge sedan man hörde.
Men, så att säga, och jag vet inte alls hur pitchen gick, men det var ändå ett uppvaknande för mig. Och då kände jag också så här glädje över att vara vid liv någonstans. Inte för att odla min egen alkoholism, men för att folk så här, vad fan, när man kan sätta guldkant på sin tillvaro, gör det.
Men det är lite motsvarighet till, ja du, Christer Lindarw tackade mig i sina memoarer, så det går ingen nöd på mig. Det är lite samma sak.
Och sen körde vi den här körde vi då en omgång av Alla mot alla. De garvade och hade kul. Jag har ingen aning, förutom när vi körde då, lever den jäveln? Då sa han, högsta chefen, wow, 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 we'll get sued in a minute. Oj, som han sa, när man då spekulerar i om folk lever eller inte. Samtidigt garvade han och förstod grejen. Vi ska fortsätta, idag ska jag till Discovery, sen ska jag till Comedy Central. Det är, ja, jag vet inte vad som kommer hända på de mötena. Vi har inte med oss sprit på morgonmötena. Jag kommer att fortsätta rapportera om detta i podden ända tills jag vet att programmet är helt dött i USA. Men kul.
Hörrni, vi älskar att ni lyssnar på Filip och Fredriks podcast.
Får jag bara en sista gång ge liksom bilden till svenskarna som lyssnar på det här. Det kommer alltså in när man har ett möte. Tänk var du än har ett möte i tillvaron, var du än jobbar med, så har du ett möte, så kommer det alltså in en meny, inplastad, vacker meny,
laminerad drinkmeny,
där det står, nej, cheeseboard finns också. Manhattan som drink. Det är otroligt.
Ja, det är fan otroligt.
En av anledningarna att flytta till USA. Hörrni, du ska få gå på bio. Jag ska köra barn till skolan. Jag säger inte detta för att verka som en bra människa. Så ser livet ut.
Vi älskar att ni lyssnar på vår lilla stund som vi har en gång i veckan. Vi kommer att återkomma igen nästa vecka. Missa inte Alla mot alla måndag till torsdag 22.00. Eller på Dplay framförallt nu då, när Telia-bråket pågår. Missa heller inte Välkommen till Köping som går på måndagar. Vi älskar att ni är med oss. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!
Hej!